Nu på eftermiddagen så ska vi börja med att läsa i Matteus 9 kapitel några ganska välkända rader. I slutet av Matteus 9 från 35 till 38. Matteus 9, 35 till 38. Jesus vandrade omkring i alla städerna och byarna, och han undervisade i synagogorna, förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem, ty de var illa medfarna och hjälplösa som får utan herde. Och han sa till sina lärjungar: skörden är stor, men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Detta är Gud själv som står och ser på människorna, och han fylls med medlidande. Man kan ju tänka så här att varför har han inte gjort något för länge sedan? Han är ju allsmäktig Gud, han kunde väl ha sett till att de slapp det där. Så slapp han också stå där och ha medlidande. Ja, vi resonerar mänskligt. Våra vägar är inte Herrens vägar. Och alla frågor vi ställer är inte rätt ställda och har ingen motsvarighet i verkligheten och därför inget svar. Han fylldes med medlidande. Vi kan bara konstatera det. Han såg, och lärjungarna tycks också ha sett, att människorna var illa medfarna. Och vi kan ju fundera lite grann på hur det såg ut på den tiden. Det fanns väl många som led av svält, sjukdomar, blindhet var säkert mycket vanligt. Det fanns inga änkepensioner på den tiden. De som blev änkor, de hade det socialt väldigt kritiskt. Det är därför som Bibeln talar så mycket om att värna om änkor och faderlösa. Jo, det var säkert inte svårt att se att människorna var illa medfarna. Jag gjorde en erfarenhet för ett tag sedan. Jag hade en ashramhelg ihop med en medelstor grupp ur en av landets största pingstförsamlingar. Och när vi började vår helg på en lägergård så var det underbart vackert väder. Och det var det förresten hela helgen. Det var riktigt som en sommarkväll när vi strålade samman på fredag eftermiddag. Och de glada skratten klingade. Ty de som hade kommit, det var människor i 40-årsåldern, övervägande. Människor mitt uppe i yrkeskarriären. Och alla var välklädda, alla såg glada och friska och härliga och lyckade ut. Och så hade vi bönegrupper, precis som man ska ha på ett ashram. Och vi delade in efter 1-2-3 principen, precis som vi alltid gör på ashram. Så att de som inte kände varandra kom i samma bönegrupp. När det hela led mot sitt slut så ställde sig en man i 45-årsåldern upp och sa: jag hade ingen aning om att det fanns så mycket nöd. Han hade fått sina ögon öppnade och hade fått se att också bland dessa som inte till det yttre bar några tecken till att vara illa medfarna, så fanns det ändå så mycket nöd. Och så är det idag. Vår nöd syns inte på utanskriften som regel, men det finns ändå så mycket nöd. Och därför så finns det all anledning också för oss att ta Jesu råd på djupt allvar. Han säger, be skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Och återigen ställer vi våra falska frågor. Vi säger så här, ja men käre Gud, om det är din skörd så kan väl du sända ut arbetare själv utan att vi behöver be dig om det. Men det är en sån där fråga som inte får svar. Och som man bara kör fast i om man håller på att spåna på den för länge. Istället ska vi ställa en annan fråga. Herre, vad är det för arbetare du behöver sända till Sveriges kristenhet idag? För nog tycker vi det finns ganska mycket kristen verksamhet. Det finns massor med församlingar. Det finns många underbara pastorer. Det finns kassetter och det finns böcker och det finns videoband och det finns allt. Vad saknar vi? Finns det något vi saknar? Och som gör att så många i svensk kristenhet trots allt är illa medfarna som får utan hed. Ja, Paulus han skriver ju i Efesierbrevet 4 om att Gud har välsignat sin församling med ett mångfaldigt ledarskap. Apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare. Och den där listan den skulle jag vilja stanna för, det är Efesierbrevet 4 och 11. Finns det månne någonting här som vi saknar? Apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare. Jag skulle vilja stanna för profeterna. Jag tror att vi saknar profeter. Och det är ju kanske ett lite överraskande konstaterande från min sida. Det profeteras ju en hel del i Sverige idag. Ibland ordnas det konferenser där man till och med utlovar profetisk skärpa innan konferensen har börjat. Och ändå vågar jag påstå att vi lider därför att det saknas profeter. Nu är det ju så lyckligt att Bibeln tillhandahåller ganska många vittnesbörd om profeter. Så vi kan ju se efter i Bibeln vad en profet är bra emot. Vad är det liksom som är vitsen med en profet? Ja, det är flera saker. Ty själva ordet profet betyder egentligen bara att tala under gudomlig inspiration. Och en profet kan ju få en gudomlig inspiration om vad Gud kommer att göra i framtiden. Det är nu inte den sidan av profetens tjänst som jag vill trycka på de här dagarna. Utan jag vill ta fram det som är så att säga det andra huvuddraget i profettjänst. Och då ska vi gå till profeten Mika, det tredje kapitlet och den åttonde versen. Profeten Mika 3 och 8. Han talar om någonting som är mycket viktigt i profettjänsten. Mika säger så här. Men jag är uppfylld med kraft. Ja, med Herrens ande, med rättsinne och frimodighet. Så att jag kan förkunna för Jakob hans överträdelse och för Israel hans synd. Detta är ett huvuduppdrag för profeten. Att tala till Guds folk om dess synd. Evangelisten har till uppdrag att gå ut ibland människor som inte tillhör Gud och vända deras hjärtan till Gud. Men profeten har ett omvändelseuppdrag i Guds folk. Om evangelisten så att säga är botemedlet för synden ute i världen, så har profeten i mångt och mycket i uppdrag att istället vara motmedlet och botemedlet för synden i Guds folk. Ett lite överraskande tänkesätt, kanske på ett vis, att jag säger så här: vi möter så mycket problem ibland Guds folk därför att det inte finns profeter som har till uppdrag att förkunna för Israel hans synd. Men, säger vi, det pratas alldeles för mycket om synd i kyrkorna. Och slutresultatet är bara att vi allihopa dignar under självfördömelse. I själva verket är det så här, säger vi, att om det är någon nöd vi lider av i Guds församling, så är det självfördömelse. Uff, vi är så deprimerade, och uff, vi är så usla, och uff, vi känner oss så dåliga, och uff, uff, uff. När ska vi inte komma någon och predika ännu mer om det här? Då knäcker vi ihop totalt. Lösningen måste ju istället vara att vi predikar mindre om synd och får höra lite mera uppmuntrande saker. Därför, när vi tänker så måste vi också bekanta oss med en annan sida av det här. Vi ska gå till profeten Hesekiel, till det andra kapitlet. Där ska vi läsa de två första verserna. Hesekiel 2, verserna 1 och 2. Hesekiel befinner sig mitt i en fantastisk uppenbarelse. Herren uppenbarar sig för Hesekiel, precis som vi läste i förmiddags att han gjorde för Jesaja i templet. Han får se Herren på sin tron. Och då hände med Hesekiel som det hände med Jesaja. Han föll raklång framåt på marken av Guds fruktan, Guds härlighet, Guds tyngd. Och då hände följande: och han sa till mig: du människobarn, stå upp på dina fötter, så vill jag tala med dig. När han så talade till mig kom en andekraft i mig och reste upp mig på mina fötter, och jag hörde på honom som talade till mig. Lägg nu märke till vad det står. Det står inte så här: han sa till mig, du människobarn, res dig upp. Då reste jag mig upp och ställde mig på mina fötter. Nej, så står det inte. Utan det står: han sa, stå upp du människobarn. Och det kom en kraft i mig som lyfte upp mig. Det är något helt annat. Du vet, om Herren ger dig bemyndigande att säga till en invalid: res dig upp och var helad, så behöver varken han eller du anstränga dig. Därför det kommer i samma ögonblick en likadan andekraft in i den handikappade människans liv som lyfter honom upp ur rullstolen. Och jag blir lite beklämd ibland när folk ska träna sig på helande genom att rycka i folk som sitter i rullstol. Gör inte det. Vänta tills Gud bemyndigar dig, så behöver man inte slita och dra i folk. Ty då kommer en andekraft. Och det här, det ska vi ta vara på. Ty när en profet säger till en människa omvänd dig från din synd. Då finns det kraft i orden. Och om den människan då öppnar sig för det gudomliga tilltalet, det gudomligt profetiska tilltalet, då kommer han att fyllas med den kraft som renar honom från hans synd. Då är omvändelsen ingen prestation, utan det är någonting som han tillåter i det ögonblick som Gud profetiskt uppmanar honom: omvänd dig. Och det är den sortens profeter vi längtar efter i Sverige idag. Människor som kan gå ut och säga som profeten Mika: jag är uppfylld med Herrens ande, med rättsinne och med kraft, så att jag kan förkunna för Jakob hans överträdelse och för Israel hans synd. Du vet, att förkunna om synden är inte svårt. Det kan vi allihopa göra. Och vi kan alla så väl tala om vad felet är med den och vad felet är med den och med hela församlingar och med hela kristenheten i Sverige. Och det är ingen konst att sätta upp sådana listor. Öj, där är vi kompetenta till tusen, eller hur? Men du vet, att göra det på ett sådant sätt så det händer något positivt. Så det kan bara den helige ande. Och till det behövs det profeter. När vi läser de gammaltestamentliga profeterna så märker vi att det var inte många som tog emot det de sa. Och heller inte många som fick del av den välsignelse som fanns i det de sa. Ty Gud tvingar sig inte på. Men omvänt är det så att om det ska, så att säga, kunna bli en folkväckelse i Sverige, där vi verkligen som Guds folk får resa oss ur massor av saker som vi sitter fast i, måste Gud skicka profeter. Skörden är mycken, men arbetarna är få. Bed därför skördens Herre att han sänder arbetare till sin skörd. Ty profet är ingenting du kan göra dig till. Herren måste kalla dig och utrusta dig och verka genom dig, så att han genom dig uttalar de ord som sätter människor fria. Och de ord som då sätter människor fria handlar inte bara om att du tränar både dig själv och andra i positivt tänkande, utan det handlar om att du har fått den gudomliga förmågan att tala om synd så att folk blir fria. Vi ska gå till första Korinthierbrevet 4. Och titta i slutet på det kapitlet. Det hade ju blivit en hel del splittring i Korinth. Somliga höll på Paulus och somliga höll på Apollos och andra höll sig till Kefas. Och allt det här, det känner ni till. Och Paulus ville inte ha det så. Han ville inte ha varken motståndare eller anhängare. Så skriver han så här, 19 och 20 verserna: men jag kommer snart om Herren vill. Och då får jag veta hur det är bevänt med dessa sturska. Inte med deras ord, utan med deras kraft. För Guds rike är inte ord utan kraft. Det här ska ju inte förstås så att Guds rike består i att man alltid håller tyst och aldrig skriver en enda rad. Utan Guds rike förs ju vidare med en ström av ord. Tron kommer att predika. Men det finns tomma ord. Och det finns ord med kraft. Och Gudsriket uppenbaras inte i orden i och för sig, utan i de kraftverkningar som orden kan förmedla. Och därför när vi längtar efter profeter som kan tala till Guds folk i Sverige om det är synd, så längtar vi inte efter människor som är fullfjädrat utbildade i konsten att beskriva synder på längden och tvären. Ty det kan vi i och för sig göra själva. Utan det vi längtar efter är att det kommer någon som kan förmedla Guds rike in i det här, så att vi blir fria. Därför att om vi bara talar kraftlöst om synden, så hamnar vi allihopa i självfördömelse. Då blir vi till sist bara en jämrande skara som sitter och hukar oss under skuldkänslor och eländeskänslor och skamkänslor och jämmerlighet av alla slag. Och då kommer vi för slutsatsen. Vi måste råda bot på det här genom att förbjuda all predikan om synd. Och då har hela situationen gått i baklås. Ända tills Gud sänder någon som är djärv nog att överträda det förbudet och i helig and och kraft ändå börja tala om synd. Det är ju alltid intressant att läsa gångna tiders predikningar. Det finns ju predikosamlingar av John Wesley, och det finns predikosamlingar av Martin Luther och alla möjliga såna här stora gubbar i kyrkans historia. De som fått förmedla den tändande gnistan. Och jag minns jag stod för ett tag sedan och bläddrade i en gammal predikosamling just av John Wesley. Och läste, och jag kände hur nackhåren reste sig och tänkte, så där skulle aldrig jag våga predika. Jag skulle få skära våra hela församlingen om jag gick loss som han. Och det är lite grann ett uttryck för detta. Att jag är inte profet. Men han hade profetens tjänst. Han hade uppdraget att förkunna för Englands folk dess synd. Och han hade smörjelsen till att göra det så att människor kom loss. Oerhörd väckelse. Och så börjar alltid väckelser. Att människor får komma till en fördjupad syndaånger. När jag nu kopplar ihop det här med att Guds folk mår dåligt, så ska du inte tro att jag alltid menar att var och en lider för sina egna synder. Utan det är ju lika mycket så att vi mår dåligt därför att andra syndar. Många av oss går omkring med både morrhårna och klorna utfällda och taggarna med. Därför att vi tänker det att ja, man kan inte förtro sig åt någon här i världen. Det gäller att vara på sin vakt. Och bakom alla rustningar och alla pansar av tuffhet och avståndstagande, så mår man dåligt. Men om vi bara tänkte oss att Herren fick rena sin församling ifrån all synd, så kunde man tänka sig att jag ute i världen får man se upp så man inte åker på en snyting, men i församlingen kan man ju slappna av. Och då skulle man kanske ändå må ganska bra. Vi behöver som folk, som kollektiv, få renas ifrån synden på ett sådant sätt att våra själar kan komma till ro. Aposteln Johannes har ju varit väldigt intresserad av det här med just Guds dom. Det ligger som en poäng i det här, att när du och jag dömer synden, så slutar det bara i depression. När Gud dömer synden och vi tar emot den domen, då blir vi fria. Därför ska vi inte springa bena av oss för att slippa Guds dom över våra liv. Alltså springa så att vi försvinner bort runt horisonten. Utan vi ska rusa rakt i famnen på Gud och säga: döm synden i mitt liv, gode Gud, så jag blir av med den. Därför det är det enda sättet som verkligen fungerar när det gäller att ha seger över synden. Att Gud säger till mig omvänd dig från det där. Det hjälper inte att jag säger det till mig själv eller till någon annan. Jag kanske kan vara hur pinsamt medveten som helst om det som är min svaghet, det som är min synd. Och jag kanske säger usch 100 gånger om dagen, jag kanske säger usch 1000 gånger om dagen. Och många gånger gör vi det där därför att vi har en dunkel känsla av att om det bara vaknade en äkta syndaånger i mitt liv, så skulle jag komma loss. Om jag bara fick ångra min synd riktigt entydigt och på allvar, så vet jag att då skulle jag slippa loss. Det har vi som en känsla, en aning i vårt inre. Och vi kanske också har upplevt det ibland. Och så försöker vi liksom att pressa oss till den där syndaången genom att göra en piska och slå på oss själva. Uff, jag är så dålig, och uff, jag är så elak, och uff, jag är så kärlekslös och känslolös och obarmhärtig och otrevlig och lat och jag vittnar inte och ja. Du kan själv fylla i listan, den kan bli hur lång som helst. Vi håller på och sargar oss själva i den fåfänga förhoppningen att det ska utlösa den syndaånger som ensam kan befria oss ifrån syndens grepp. Vad skulle vi med frälsning till om vi kunde det? Det är meningslöst. Det intressanta är att när du uttalar en sådan dom över dig själv, så växer synd. Men när Gud, och han kanske använder samma ord och samma formulering som du själv, fast jag tror inte han säger usch så ofta som vi, men när han säger samma sak, då kommer vi loss. Det är väldigt intressant med Jobb. Jobb, han satt i askan och skrapade på sina bulnader med en lerskärva och sa massor med saker. Och sen på slutet så kommer Gud och han säger i stort sett precis detsamma som Jobb. Men när Gud säger det, så kommer Jobb loss. Och han säger till och med, nu ångrar jag mig och tar tillbaka i säck och ask. Nå, Johannes alltså. Han har varit mycket intresserad av detta med att Gud kan döma synden så att det får helt andra effekter än när vi dömer synden. Vi ska börja i 5:e kapitlet Johannes evangelium. Tjugosjunde verserna kan det nästan räcka att vi läser. Johannes 5:25. Sannerligen, jag säger er, den stund kommer, ja, den är redan här, då de döda ska höra Guds sons röst, och de som hör den ska få liv. Du, liksom fadern äger liv, så har han också låtit sonen äga liv, och han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är människosonen. Du förstår, Guds dom innesluter liv. Men dina och mina domar, de är stendöda. De bara slår ihjäl. De är döda och skapar död. Men Guds dom, observera det, Guds dom är levande och skapar liv. Därför så ska vi inte värja oss för tanken att Gud är en domens Gud. Utan vi ska säga halleluja, han är en domens Gud. Men när han dömer händer helt andra saker än när vi dömer. Det är det bästa som kan hända en. Att man får drabbas av Guds förtida dom. Ty i den finns liv och upprättelse. Och du vet ju, vi behöver bara bläddra tillbaka till 4:e kapitlet hos Johannes. Berättelsen om kvinnan i Sykar. Och hennes dråpliga kommentar när hon springer in i stan, 29:e versen. Kom så får ni se en man som har sagt mig allt som jag har gjort. Ja, det kan ju knappast ha varit originellt i Sykar. Det hade ju alla gjort i Sykar. Det hade de ju hållit på och tjafsat om i många år. Hon var säkert det stora samtalsämnet i stan. 5 män har du haft och nu håller du på med den 6:e. Ni kan ju tänka du har låtit genom åren i Sykar. Jo visst, men människornas dom hade bara bundit henne i utanför känsla, i självömkan och i tanken att jag, mig är det ju så synd om, så jag får ju ta vad som bjuds, och här är det nu en karl som är villig och leva ihop med mig ett litet tag, och då tar jag honom. Så hon hade flackat från den ena till den andra. Deras domar hade bara bundit henne i synd. Men så kommer en som kan uttala en dom, och så är hon fri. Men det är fortfarande en dom, fast det är Guds dom. Det är det jag är ute efter. 8:e kapitlet. Där möter vi den här kvinnan som blivit ertappad med äktenskapsbrott. Det heter i gamla översättningen. Och så kommer ju då präster och skriftlärare och fariser och vad det är släpande med den här kvinnan och säger till Jesus att i lagen så står det att hon ska stenas. Vad säger då du? Och han ritar lite i sanden och så säger han att den av er som är utan synd, han må kasta första stenen. Och då droppar de av den ena efter den andra, så det var tydligen väldig auktoritet i hans ord. De satt inte näsan i vädret och sa att vi har minsann aldrig gjort någonting sånt här. Utan de gick hem den ena efter den andra. Till sist så står kvinnan kvar tillsammans ensam med Jesus. Och då utspelar sig följande replikskifte vi börjar läsa i 10:e versen. Jesus såg upp och sa till henne: kvinna, vart tog du vägen? Var det ingen som dömde dig? Hon svarade: nej, herre. Jesus sa: inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Och det ska nu inte förstås så här att Jesus är den store humanisten, mjuk som en nallebjörn och kan byta färg som en kameleont. Allting duger och allting är bra och här är vi inte så noga med något. Inte heller jag dömer dig, säger han. Och i meningen efter har han ändå dömt henne. Gå nu och synda inte mer, säger han. Du har syndat. Men när han säger detta, gå nu och synda inte mer, så uttalar han den dom som ändå innehåller den kraft som gör att hon kan börja ett annat liv. För vi är så påverkade av humanismen, så att om vi skulle vara till samma ställe så skulle vi ha klippt av där. Inte heller jag dömer dig. Amen. Men då skulle vi heller inte ha kunnat lösa henne, utan hon skulle ändå till sist gå tillbaka till det gamla, föreställer jag. Ty det måste ändå nämnas vid sitt rätta namn. 16:e kapitlet, Johannes. Sjunde versen. Men jag säger er sanningen. Det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer inte hjälparen till er. Men när jag går ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. Synd, de tror inte på mig. Rättfärdighet, jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Dom, denna världens härskare är dömd. Detta är den heliga andes första ärende. Att överbevisa människorna om synd, rättfärdighet och dom. Och det intressanta är att vi tycker det att ja, vi behöver inte den heliga andes medverkan så mycket till att bli överbevisad om synd. Men han är välkommen att överbevisa också om rättfärdighet. Det är bara det att den heliga ande kan överbevisa oss om synd så att vi blir fria. Det är inte bara en informationsfråga där, utan en fråga om att bara han förfogar över den kraften som gör att hans maning till omvändelse får en helt annan sluteffekt än våra maningar till omvändelse. Ett praktiskt exempel kan vara på sin plats. Andra Samuelsboken 12. Du vet, David, han hade tittat för mycket på grannens fru. Och grannen själv var ute i kriget, men han fick ihop det med henne. Och hon blev gravid och det blev alla möjliga trassligheter, och till sist så såg han till att hennes make blev dödad. Allt detta för att sopa igen spåren av sin synd. Och så står det i 11 kapitlets 27 vers: men vad David hade gjort väckte Herrens ogillande. Ja, det kan man förstå. Sen kommer en tid vars längd vi inte känner till. Men så småningom så skickar Gud en profet. En man som är uppfylld med helig ande, med rättsinne och kraft till att förkunna för kung David hans överträdelse. Visste inte David om sin överträdelse? Jo, det gjorde han. Men nu kommer det en profet och förkunnar för David hans överträdelse för att han ska bli fri. Och Herren sände Natan till David. När han kom in till honom sa han till honom: två män bodde i samma stad. Den ene var rik och den andra fattig. Den rika hade får och fäkreatur i stor mängd, men den fattige hade inte mer än ett enda litet lamm som han hade köpt. Han födde upp det, och det växte upp hos honom och hans söner tillsammans med dem. De åt av hans brödstycke och drack ur hans bägar och låg i hans famn och var för honom som en dotter. Så kom en vägfarande till den rike mannen. Då nämndes han inte ta av sina får och fäkreatur för att tillaga åt den resande som hade kommit till honom, utan han tog den fattige mannens lamm och tillagade det åt mannen som hade kommit till honom. Då upptändes Davids vrede våldsamt mot den mannen, och han sa till Natan: så sant Herren lever, dödens barn är den man som har gjort detta. Och lammet skall han ersätta fyradubbelt, därför att han gjorde sådant och eftersom han var så obarmhärtig. Men Natan sa till David: du är den mannen. Så säger Herren Israels Gud: jag har smort dig till kung över Israel, och jag har räddat dig ur Sauls hand. Jag har gett dig din herres hus och lagt din herres hustru i din famn. Ja, jag har gett dig Israels hus och Judas, så om detta skulle vara för lite skulle jag vara villig att ytterligare ge dig både ett och annat. Varför har du då föraktat Herrens ord och gjort vad ont är i hans ögon? Hetiten Uria har du låtit slå ihjäl med svärd, och hans hustru har du tagit i hustru åt dig själv. Ja, honom har du dräpt med Ammons barns svärd. Så ska svärdet inte heller vika från ditt hus till evig tid, därför att du har föraktat mig och tagit hetiten Urias maka till hustru. Så säger Herren: se, jag ska låta olyckor komma över dig från ditt eget hus, och jag ska ta dina hustrur inför dina ögon och ge dem åt en annan, och han ska ligga hos dina hustrur mitt på ljusa dagen. Ty nog har du gjort sådant i hemlighet, men jag vill låta detta ske inför hela Israel och det på ljusa dagen. Då sa David till Natan: jag har syndat mot Herren. Natan sa till David: så har också Herren förlåtit dig din synd, du ska inte dö. Men eftersom du genom denna gärning har kommit Herrens fiender att förakta honom, ska också den son som blivit född åt dig döden dö. Sedan gick Natan hem igen. I Saltaren har ju David gett oss ett par vittnesbörd nu om den här tiden som gick mellan den här synden och Natans ankomst. 51 psalmen. Där vill jag bara lyfta ut den femte versen. Ty jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Du vet, David hade mått ganska dåligt under den här tiden. Han hade säkert tänkt 100 gånger och 1000 gånger. Hur kunde jag vara så dum? Jag som är kung och profet och smord av Herren, hur kunde jag göra någonting sånt? Min synd är alltid inför mig. Ja, ett stycke självfördömelse. Men den leder ingen vart, ty det gör ingen självfördömelse. Istället så beskriver ju David hur det här kändes, 32 psalmen. Tredje versen. Så länge jag teg försmäktade mina ben vid min ständiga klagan. Ty dag och natt var din hand tung över mig. Min livssaft förtorkade som av sommarhetta. Då uppenbarade jag min synd för dig och överskylde inte min missgärning. Jag sa, jag vill bekänna för Herren mina överträdelser. Då förlät du mig min synds missgärning. Därför skall alla fromma be till dig på den tid då du är att finna. Gud skickade Natan och antydde att nu är jag att finna. Och Natan kom inte och predikade om Guds snällhet. Utan det enda Natan talade om, det var Davids synd. Den överträdelse som alltid hade varit inför honom under hela mellanperioden. Och som han hade mått dåligt av. Din hand var tung över mig, står det. Och om jag får knyta an lite grann till predikan i förmiddags. Guds härlighet, kavod som det heter på hebreiska. Det är Guds tyngd. Jag har hört talas om tunga politiker. Och här står det, ty dag och natt var din hand härlig över mig. Här används ordet kavod. Guds härlighet hade vilat tungt över David. Och han mådde dåligt. Och han hade säkert grubblat och tänkt och sargat sig själv och gisslat sig själv i förhoppningen om att komma fram till den syndaånger och den förkrosselse som bara Guds ande kan ge. Bara Guds ande. Vi längtar efter profeter. Ty vi längtar efter väckelse. Och de profeter som ska ge oss den väckelse vi längtar efter och den väckelse vi behöver. Det är inte några som kommer med någon ny teknik för positivt tänkande. Någon ny självupppeppningsmekanism för att åstadkomma lite allmän framtidstro och optimism och lite handlingskraft på nytt ibland Guds folk. Så har väckelser aldrig startat. Gud startar väckelser genom att det plötsligt, jag höll på att säga utan föregående varning, dyker upp profet. Ofta ur ingenstans, fyllda med Herrens ande, till att förkunna för Guds folk dess synd så att det sätts i frihet. Och det är ju intressant ibland att ta del av väckelserörelser ur vilka så att säga den här kraften har flytt. Min första konfrontation med kristen förkunnelse. På den tiden var jag ateist. Det hade att göra med den schartauanska förkunnelsen i Svenska kyrkan på västkusten. Jag var med i 2 kyrkokörer i en schartauansk församling och satt i kyrkan nästan varenda söndag. Och undrade vad folk fick ut av det här. Jag tyckte av detta blir man ju bara sjuk. Så att jag höll mig på avstånd ifrån det hela. Men det var därför att här fanns så att säga hela traditionen, hela kunskapen, men kraften fanns inte. Men när kraften kommer in, att få se schartauanska präster på västkusten bli andedöpta, förstår du, det är ett äventyr. De ska man akta sig för att gå i närheten av om man vill behålla sina synder. Därför att de blir verkligen uppfyllda av Herrens ande. De har ju hela kunskapen. De har hela insikten. Och när anden kommer där med kraften, så är de redo att samarbeta med den heliga anden. Vi ska gå tillbaka till 1 Korinthierbrevet 4 och läsa början av det kapitlet. Vi bör alltså betraktas som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter. Nu krävs ju av en förvaltare att han ska visa sig pålitlig. Men mig är det likgiltigt om ni eller någon mänsklig domstol dömer mig. Inte heller dömer jag mig själv. Mitt samvete är rent, men det betyder inte att jag är frikänd. Den som dömer mig är Herren. Fäll därför ingen dom i förtid innan Herren kommer. Han ska låta ljus falla över det som ligger dolt i mörkret och avslöja allt som människorna har i sinnet. Och då får var och en sitt beröm från Gud. Detta, bröder, har jag här för er skull tillämpat på mig själv och Apollos, för att ni genom vårt exempel ska lära er vad som menas med håll er till skriften och inte skryta med den ene på den andres bekostnad. Vem ger dig någon särställning? Vad äger du som du inte har fått? Och har du fått det, varför skryter du som om det inte var en gåva? Det var ju så i Korint att här fällde man många domar. Som jag tyckte att, ja, ni ska höra på Apollos. Apollos, det är grejer. Och sådana bibelstudier den karen håller. Minst 20 bibeltexter i halvtimman, det är fantastiskt. Och det är makalöst. Vi håller på Apollos. Och andra, de säger det att, ja, men Kefas, det är Kefas som gäller. Petrus, förstår. Han behöver bara gå förbi och skuggan faller på folk som ligger där sjuka och döende i cancer. Och så spritter de upp fullständigt som stålfjädrar. Det är Paulus, det är Petrus som gäller. Det är killen hela dagen. Och andra, de tycker det är, ja, Paulus, ni ska se. Han grundlägger en församling i månaden. Det är ju ändå det hela går ut på. Jag håller mig till Paulus. Och vi har väl hört visan. Den är outtröttlig. Och så tycker man kanske så här när man upphöjer, låt oss säga Paulus. Då säger det att ja, Paulus, det är grabben hela dagen, det är honom jag håller mig till. Då säger samme Paulus så här, ni avkunnar en dom. Du kan inte berömma någon utan att fördöma någon. Det är skillnad på uppmuntran och beröm. Om jag har ett barn som sitter vid köksbordet och ritar, och barnet ritar bra, så kan jag säga till det barnet vad fint det blev. Det uppmuntrar. Men jag kan istället säga, åh, vad duktig du är. Det beror. Lär dig skilja på sak och person. Det är sak att säga att målningen blir fin, men det är person att säga vad duktig du är. Och här hade det för länge sedan gått från sak till person. Och Det här är en på ett område där vi verkligen längtar efter att Gud ska ge oss omvändelse i våra hjärtan. Att vi ska få omvändelse bort ifrån allt det berömmelsetänkande som alltid har med sig en baksida av fördömelse. Vi blir aldrig fria från all den fördömelse som snurrar runt ibland Guds folk om vi inte omvänder oss från vårt fikande efter berömmelse och vårt frikostiga utdelande av berömmelse i alla väderstreck. På en av sina missionsresor så råkade ju Paulus och Barnabas, tror jag det var, ut för det här att folk plötsligt kom släpande med en tjur och skulle offra till de där två gubbarna. Och Paulus kom ju rent i sjönöd och rev sönder sina kläder och sa: vad tar ni er till, är ni inte kloka? Och jag menar, om vi skulle göra på samma sätt som Paulus så skulle det bli ganska mycket sönderrivna kläder. Vi lider av fördömelse därför att vi ägnar oss åt berömmelse. Men så talar Paulus om hur man ska hantera sin situation. Därför att vi är ju medvetna om att vi inte är fullkomliga. Och därför så pendlar vi lätt mellan två diken. Det ena diket är att vi låtsas som om vi ändå har fullkomliga. Och det andra diket är att vi håller på och gräver och gräver och gräver och gräver i våra synder för att om möjligt göra oss fullkomliga. Ofta med 100 urs i minuten tillsammans med det här. Och Paulus säger: jag gör ingen del av de där två. Mitt samvete är rent, säger han. Och vi tänker genast att jaha, men då måste ju karln vara perfekt. Nej, säger han, det gör jag inte. Det betyder inte att jag är frikänd. Nej. Det betyder inte att det inte finns brister i mitt liv. Men jag tillåter inte människor att döma de bristerna. Och jag gör det inte heller själv. Jag sträcker mig efter Guds dom över det som är fel i mitt liv. Ty han är den enda som kan döma detta så att det kommer ut något konstruktivt av det här. Jag behöver inte förneka min synd. Mitt samvete är rent ändå, fastän jag vet vad som inte stämmer i mitt liv. Men jag behöver heller inte gissla mig för det som ännu inte är åtgärdat i mitt liv. Det är bara en som kan döma det som är fel så att jag kommer loss. Och jag avvaktar, jag väntar, jag längtar efter hans dom. Fäll ingen dom i förtid, säger han. När Herren kommer ska allt som är synd i våra liv dömas. Och inte på ett sådant sätt så att den som ändå vill tillhöra Kristus ska hamna i helvetet, utan så att den som vill tillhöra Kristus ska bli totalt fri. Och vi kan få råka ut för att Gud dessförinnan låter en dom falla över det ena eller det andra i våra liv. Och han kan framförallt skicka profeter som är människor som just är kallade för att hjälpa oss på den här punkten. Då faller en dom och vi går ut i fri. Och vi får förnimma någonting av vad som ska komma att ske på den yttersta dagen när Herren står där. Och allt det gamla liksom sopas bort. Skörden är mycket. Problemen är många. Många är illa medfarna. Och arbetarna är få. Vi ska be Gud att han sänder själavårdare. Men vi ska också be Gud att han sänder profeter. Ty det här är ett elände som ska förebyggas och inte botas. När hela Guds folk får renas genom att Gud ger väckelse genom profetröster som kan få förmedla omvändelsebudskap med kraft.
då bortfaller många behov av själavård. Låt oss be. Herre, du uppmanar oss att be dig att du ska sända arbetare till din skörd. Och du har välsignat oss på så många sätt, Herre. Med många olika sorters förkunnare och lärare och herdar. Och evangelister. Och det finns många människor som profeterar i vårt land, Herre. Men vi märker inte så mycket av en profetisk verksamhet som verkligen löser ifrån synd. Profeter smorda till att hjälpa människor och hela församlingar till att få genomgå den syndaånger som skapar frihet som inget annat. Nu ber vi dig, Herre, att du ska skicka sådana arbetare. Vi ber dig, Herre, att väckelsen ska komma och att den ska komma på samma sätt som den alltid har gjort. Och in till dess, Herre, så vill vi få lära oss av Paulus. Så som det vi nu har läst i första Korintierbrevet 4. Vi kan vara medvetna om vad som behöver förändras. Det betyder inte att vi lägger ner kampen emot det som inte är rätt i våra liv. Men den slutliga frigörelsen, Herre, den kan bara du ge oss. När du säger över våra liv det vi själva kanske har sagt i många år. När du talar till oss om vår synd, då talar du ord med liv och ord med kraft. Och fastän det är en dom, så är det en upprättelsedom och en frigörelsedom. Där våra domar med samma ordalydelse bara skapar död och destruktion. Herre, hjälp oss att förbida. Hjälp oss att lyssna. Hjälp oss att ta emot, Herre. Kom till oss och döm synden i våra liv. Gör du det, Herre, och inte vi själva. Inga andemakter, inga ovidkommande. Må hela den domen tillhöra dig. Amen.